Jag är ledsen att jag är sen.
Ingen fara. Jag är så jävla trött idag. Jag har inte en dag i veckan så sitter jag uppe på kvällarna. Och det är oftast onsdagar. Kan jag sitta uppe till liksom 1:30-2 liksom och kolla på?
Du skrattar folk tänker sig. Men 1:30-2, det är då jag alltid går och lägger mig.
Jo, men då har man inte 3 barn och 2 filmer och sköta. Nej då.
På tal om det. Du var ju inte färdig på långa vägar, hörde jag.
Jo, jag var helt färdig med det. För det var helt ointressant.
Jag vaknade på ett strålande humör den här morgonen. Mm. Men då var det som att familjen hade ett liksom vaknat i ett kollektivt humör. Har du varit med om det?
Nej.
Man har 3 barn som alla vaknar på fel sida oberoende av varandra.
Ja,
det är ingenting som har hänt.
Nej, ja.
Det är bara det att ingenting var bra den här morgonen. Och min fru var på ett otroligt... Hon var som ett mörkt moln.
Ja, de vaknar upp till en verklighet där de möts av dig det första de gör. Så det är väl därför de...
Och jag lever någon villfarelse. Jag bara går omkring på ett moln som är helt ljust och fluffigt. Och de ser bara en gris som går omkring. Det var en otroligt dålig morgon. Men samtidigt tycker jag så här, vi ska ju inte dra ner våra fredagslyssnare som är liksom så här, nu är det helg, nu energi.
Det är precis det vi ska. Om vi mår dåligt, då ska fan våra lyssnare också må dåligt.
Men vi
det ska bli ett riktigt dåligt avsnitt idag, tycker jag.
Men vi kommer ju aldrig bli såna här hurtiga radiopratare som skriker i lurarna. Liksom.
Det tror jag inte, nej.
Jag sa... Eller vet du vad vi gör? Jag hälsar välkomna. Välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 238. Samtidigt som du gäspar. Men det är en mjuk morgon.
Jag hade tänkt köpa en Red Bull, men det glömde jag också. Fy fan.
Och jag skulle ta med mig sopsäckar till jobbet för att rensa upp bland allt bråte som bara ligger här. Men det glömde jag också. Men du, jag sa ju att jag... Liksom, det var familjen var som ett mörkt moln.
Mm.
Jag svävar.
Jaha.
Redan nu, en dryg vecka efter att jag hämtade bilen, så har jag liksom den bästa bilkänslan i kroppen som jag liksom aldrig tidigare har känt. Det är helt sjukt.
Ja, nu får vi verkligen hoppas att det håller i sig. Folk är ju skeptiska. De har ju hört dina glädjeyttringar tidigare.
Jag vet.
Men jag åkte med i din bil för första gången igår, tror jag det var.
Ja.
Den känns ju...
Solid.
Ja, det gör den verkligen. Ingen skrammel överhuvudtaget. Jag förstår att du är nöjd. För att den känns som att den på något sätt uppfyller alla de krav som jag vet att du har ställt på bilar genom åren.
Ja, men det jag ska säga till skeptiker som tänker...
den här kommer man
sälja om några veckor när han har tröttnat. Kricken. Men det här är en ny typ av biltillfredsställelse. Vi pratade ju om det, att det fanns ett visst mått av nervositet. För att om inte jag skulle klicka med den här Wagoneren, då skulle det liksom inte finnas någon hjälp att hämta någonstans. Då har jag testat allt i jakten på ett inre bilugn, men liksom gått bet. Så att Wagoneren hade ju liksom ett tungt ansvar för mig, kan man säga.
Ja.
Och jag kan ju direkt säga nu efter en vecka att den har ju en massa barnsjukdomar.
Det får man ju räkna
med. Jag är glad för det. För det är som att liksom jag betraktar det som lojalitetstester.
Mm.
Alltså ju värre test jag utsätts för, desto skönare är det att jag inte drabbas av det. Känslomässigt.
Förstår det där du? Förstår jag helt och hållet. Precis när jag hade plockat ut min ID4. Det går inte att jämföra. Men det var ändå helt sprojtans ny. Jag hade varit i Dalarna och var på väg hem. Och då var det, jag vet inte om det släppte något på en jävla, jag för mig att det var en jävla raggarbil som åkte framför mig. Så lossnade något. Tjum! Och flög bakåt. Någon liten grej. Och jag tänkte inte så mycket mer på det. Men sen när jag kom hem så såg jag att den där hade tagit i liksom i min kofångare lite. Det var så här, men det här går nog att polera bort. För det var liksom, den hade verkligen touchat bara. Då provade jag att polera bort det, men då gick det inte. Och då blev jag så här, men vad racka jävel, tänkte jag först. Men sen så bara, är man skönt, nu har jag den här första lilla repan. Då behöver jag liksom inte bry mig.
Det var som när du körde in i en gipsskiva
med
din nya Tahoe.
Helt nya Tahoe. Så den lilla spoilern typ lossnade.
Ja,
ja, det var inte...
en minut.
Ja, det, men då var jag inte heller så harmonisk som jag är nu.
Men du har lite det draget att du ska sätta första repan tidigt på bilen.
Ja, då, sen kan man liksom låta det vara. Då är den inte helig längre.
Nej.
Ja.
Men för mig är det lite... Så om jag köper en Tesla X eller en Escalade eller liksom en dyr premiumbil...
Ja.
Eller för att förtydliga, om jag tar lån för att köpa en sån bil.
Jo, det.
Så, och centrallåset skulle sluta fungera efter ett dygn.
Mm.
Då dör ju bilen för mig mentalt. Den är iskall. Då finns det ingen tolerans. Det finns inget skyddsnät.
Nej.
Men nu, efter ett par dagar med Jeepen, när den verkligen har testat mig. För centrallåset krånglar på en dörr. Så att den... Jag kan inte låsa ena bakdörren.
Just det.
Nu måste jag göra manuellt. Huvudlåset har pajat, som gör den här spärren som gör att huven kan flyga upp.
Mm.
Den spärren tar liksom inte i.
Mm.
För plåten är lite böjd, bockad. Mm. Där. Och sen har trälisterna släppt på nu tre ställen.
Mm.
Och alla de här grejerna är ju fysiskt lätt att fixa. Men den stora frågan var ju hur mitt oberäkneliga psyke skulle hantera de här små grejerna.
Verkligen. Fortsätt att prata. Jag ska bara sätta liksom sleep mode på min telefon så det inte ringer.
Jag vill inte fortsätta prata. Tänk att nu får lyssnarna sitta i total tystnad istället.
Ja, men vi sa att vi skulle bjuda på ett uselt avsnitt. Ja, fortsätt då.
Ja, nej men liksom summan av alla de här små skitgrejerna som händer med Jeepen nu.
Mm.
Det är på riktigt att jag aldrig har älskat en bil så mycket som jag älskar den här bilen.
Nej.
Aldrig någonsin. När jag tittar på Torino...
Men du är också nyförälskad, ska du komma ihåg.
Ja, men
det är ju liksom första dejten. Ni har ju inte legat än knappt. Du är ju så kär.
Nej, liksom. Men så är det inte. Därför att jag hade ju första dejten med den här typen.
Oj.
Av bil. Nu river du hela tiden. Jag hade ju min förra Wagoneer, men som var orenoverad.
Ja.
Med fint bruksskick. Mm. Den körde jag ju som en daily driver. Så jag har haft en förälskelseperiod med biltypen.
Ja.
En blåa Wagoneer med träsidor. Men som jag sa, tittar jag på Torino eller Mörkland, då blir jag liksom lycklig i själen.
Mm.
Men det är hobbybilar. Att sätta sig i Wagoneeren och köra omkring i liksom en fullt modern bil med stor skärm i mitten där ungarna kan kriga om nästa Spotify-låt eller liksom ljudlöst låta V6-an blåsa om trötta grå Volvos på Sveavägen och samtidigt veta att jag är omgiven av en liksom tidlöst vacker kromtyngd 60-tals skapelse. Det är en sån sjuk känsla.
Ja.
Vid varje rödlyse så stannar liksom folk och fotar och så fort jag parkerar så kommer det fram någon och vill liksom vill prata. Det är hobbylivet fast i vardagen.
Det där kommer du ju tröttna på, kan jag säga.
Nej, jag tröttnar inte på det.
Nej, just det. Du gillar ju att stå i centrum.
Ja.
Mm.
Och sen kan jag köra vart jag vill, bekvämt, hyggligt, bränslesnålt och säkert. Och blir det kaos så lägger jag i lågväxeln och kör ut i spenaten.
Mm.
På tal om det,
ja.
Så ska jag åka upp till Åre i januari. Med Wagoneeren. Det blir liksom första stora långtestet.
Mm.
Vi var uppe i Säter häromdagen.
Ja, just det. Var...
Det kan vi prata mer om sen.
Ja, men jag körde hoj upp till Säter.
Ja, exakt.
Mm.
Men då köpte jag såna här på Biltema, såna här skidhållare till takrailsen.
Just det.
Så man kan då ha lösa skidor på taket.
Mm.
Även det kommer bli så löjligt snyggt så att jag knappt kan hantera det. Jag har bara sett det i huvudet.
Ja, just
liksom,
det.
Mm. So far. Men för att du ska förstå hur bortkopplad jag är i huvudet eftersom bilen har liksom omfamnat mig i en bubbla av eufori.
Mm.
Så började jag kolla vinterdäck till den eftersom jag skulle upp till Åre då.
Mm.
Och det är en lite dryg utgift när man liksom, när ekonomin bara är ett svart hål, som en sån här vortex, sån här vattenspiral, du vet, när badvattnet åker ut.
Ja, ah, just det. Ja, ah, precis.
Vad fan kallas det?
Det vet jag inte.
Skitsamma, folk fattar. Så är ju ekonomin. Liksom det är bara pengarna sugs ut i en virvel.
Mm.
Vattenvirvel.
Ja. Mm.
Men då började liksom kolla då vinterdäck dubbat behöver jag när man ska upp till Jämtland. Och så kollade jag däck online och insåg att jag har fan inte råd att köpa nya däck. Så då började jag kolla på Blocket och Marketplace. Men då plingade det till i mobilen. Och det var från Roine Lindbergs gummi på Kungstensgatan. där det stod då att de hade bokat in min bil den 24 november för att sätta på vinterdäcken.
Mm.
För då hade jag ju glömt bort att jag förra året köpte helt nya dubbade hackapelitta till Jeepen.
Jaha, det är bara du som glömmer bort en sån sak.
Är det inte fantastiskt?
Ja, det är fantastiskt att du glömmer bort det.
Det är väl det som en lottovinst.
Ja, men vad sitter de på för fälgar under?
Jag vet inte.
Saab Aero-fälgar.
Treäcklade Aero. Och de här barnsjukdomarna då, som inte rör mig i ryggen. Att, jag liksom, att låsa dörren manuellt bak för att inte centrallåset orkar dra ner sprinten, det gör inte så mycket, det kan jag fixa sen. Huvlåset, då köpte jag en sån här säkerhetsvajer som man har till släpkärror och bara drog runt.
Så ja,
det är ju liksom, det är inte heller viktigt. Liksom. Det får
Nej.
Daniel fixa framöver.
Mm.
Och sen de här pissiga plastträlisterna med den här makalöst utlagda passformen som sitter liksom lite hej, kom och hjälp mig.
Mm.
Där kan inte Daniel göra någonting åt.
Nej.
Att originallisterna
de var för jävla
dåliga liksom.
Ja.
Men jag tycker inte det gör så mycket. Men på de här tre ställena där de hade släppt, då värmde jag lite med en värmepicka och så droppade jag lite gorillalim under och sen drog jag åt en tving. Det funkade hur bra som helst och så åtgärdade jag det på 10 minuter. Men eftersom jag är en klåpare så måste ju lite missöden ändå inträffa.
Mm.
Så att på den första listan då värmde jag aningen för mycket så att det blev ett sånt där otroligt...
Så det tog eld?
Ja, men typ. Det blev ett otroligt diskret crème brûlée-märke. När man värmer sockret på crème brûlée, när det blir lite för...
Missvärning.
Mm.
Och så att den blev lite bränd liksom. Mm. Men det är knappt att man ser. Men om man vet man inte om det så ser man inte. Vet man om det, då kommer man liksom som alla våra lyssnare som kommer se den här bilen på bilutställningen nästa sommar kommer gå fram och så kommer de peka på listen och säga Men sen när jag hade värmt upp listen, då ville jag ju sprida trycket när jag hade limmat så att jag inte bara satte tving, så att den inte bara skulle komma dikt an där jag satte tvingen.
Mm.
Och då tog jag en metallregel, en sån här man skarvar ihop träreglar med, typ ett plattjärn med hål för skruvar, vet du.
Just det.
Och så la jag det mot den här uppvärmda plastlisten och skruvade åt tvingen. Och det funkade hur bra som helst tills det att limmet hade torkat och jag tog bort den. För då har ju liksom plastlisten smält lite och gått igenom skruvhålen i plattjärnet. Så det ser ut som att plastlisten har fått typ tre små vårtor.
Ja.
Men det är precis som med brännmärket. Jag skiter i det.
Det är ditt bomärke.
Exakt.
Ditt signum.
Ja, eller sån här luffarmärke. Ja. Tre prickar bara.
Ja, och lite bränt.
Ja. Men det, jag skiter i det. För den här bilen är min. Det innebär att jag kan göra vad jag vill med den. Det kommer bara tillföra personlighet.
Ja, men den ska inte vara för fin den där. Lite ruff tycker jag. Annars blir det bara fånigt.
Oh.
Mm. Mm.
Det här, vet du vad det är?
Nej.
Det är den heliga graalen. Det kanske det är väl det som är... Det är det jag har letat efter hela mitt liv. Den heliga graalen. En bil som uppfyller alla mina behov.
Mm.
För jag vill synas, jag vill att folk ska peka, jag vill sitta bekvämt, jag vill sitta modernt inuti och jag vill ha gammalt utanpå.
Mm, 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 mm.
Och jag vill kunna köra i skogen och jag vill kunna köra på Sveavägen.
Mm.
Om du skulle få i uppgift av mig att hitta din heliga graal.
Ja.
Är du så här trött?
Jag är jättetrött. Jag är helt färdig.
Den heliga graalen...
Ja, i och med att jag är så trött så kanske mitt svar också blir inte helt väl genomtänkt. Men jag tror så här. Min första spontana tanke är att jag gör lyssnarna besvikna återigen. För då skulle jag nog inte välja en drömbil. Just nu så är jag inne i en mycket djup period. Där min hjärna är helt fokuserad på en sak. Och just nu så är det liksom hojar.
Uh-huh.
Jag gillar ju inte att göra något halvdant, det vet du. Jag har aldrig gjort det.
Nej.
Och så är det även med mitt fordonsintresse. När jag liksom går igång på något, då går jag djupt. Jag blir nästan lite aspergig i det.
Inte bara lite.
Nej, nästan allt som jag läser och tittar på just nu handlar om motorcyklar. Det är inte alls omöjligt att jag kommer komma ur det här och att det dyker upp någon bil som jag vill ha eller bygga längre fram, och då kommer jag ägna ett helt år och ta reda på precis allting om den. Men just nu är det hojar. Och om jag ska sätta ihop en dröm, vad ska man kalla det? Men, drömresto-mod-båge.
Ja. Kan en hoj bli en helig graal?
Det var det dummaste jag hört. Vad fan är det för skillnad? Varför skulle det inte kunna vara det?
Nej, men därför att den heliga graalen ska ju uppfylla alla behoven.
Ja.
Ja, det ska bli intressant att höra hur du ska få med dig familjen på din motorcykel.
Nej, vadå? Det behöver vi väl inte göra?
Ja, men då kan den inte fylla alla dina behov.
Nej, men det gör ju en hoj aldrig.
Nej, men det är ju därför du skulle välja en bil.
Skjutsa familjen framåt. Alltså, nej,
du har ju missuppfattat som vanligt.
Nej, men jag fick ju höra det nu.
Det gör ingenting att du inte förstår. Därför att du får välja en motorcykel.
Ja.
Men då vill jag att du till nästa vecka...
Nej, men det är ju som att säga så här, sportbet, köra fort då. Det är liksom inte... Den uppfyller det kravet också. Att åka cab, den uppfyller det kravet också. Det stämmer ju inte.
Nej, men det stämmer inte. Det är ett ämne som jag hittade på nu.
Ja, och så säger du ett fordon som ska uppfylla alla krav som finns i hela världen på alla fordon.
Det är det som gör det så spännande. Att om du älskar sportbilar,
ja,
då måste du ju bygga en bil som rymmer hela din familj. Fast det är en sportbil, om det är sportbilar du vill ha.
Men det går ju inte. Så här, om man älskar sportbilar, om man har tre ungar, ja, det är så här, men den bilen finns ju inte. Om jag älskar supersportbilar, tvåsitsiga supersportbilar.
Nej, men, ja, men om man älskar tvåsitsiga supersportbilar, men om du blir obstin.
Jo, men du tycker att du är konsekvent och smart, men sen så liksom är det en massa hål och då blir jag irriterad.
Du drogs in i min familjs åskmål.
Ja, vad blir det i närheten av ditt jävla flamsande?
Vad heter den här Koenigsegg Jimera heter den, va? Eller, jag vet inte, den här fyrsitsiga Koenigsegg.
Ja.
Det är en supersportbil som rymmer en hel familj. Men vi vänder på det.
Ja.
Förklara för mig hur din drömmotorcykel skulle se ut. Men till nästa vecka kan du få den delikata uppgiften. För det här är ju i första hand en bilpodd. Du ska få den delikata uppgiften att komma på hur du skulle bygga en bil så att den skulle uppfylla alla dina behov, inklusive familj, semester, nöje, tutti balutti.
Jag får se om jag orkar ta med det. Kanske.
Okay.
Det är mycket roligare med hojen.
Kör.
Ja, men jag vet vad jag ska bygga. För ett halvår sedan så såg jag en hoj som Deus hade byggt. Och de har ju byggt om den här nya 700 Teneren. Och gjort det du har gjort med Wagoneer egentligen. Utan att det är att de har tagit då ett helt modernt fordon.
Uh-huh.
Och sen så har de klätt det i en gammal kostym. Kolla, det här är liksom helt
jävlar vad snyggt.
Nya Teneren då. Men den ser ju ut som en liksom 70-80-tals Dakar-hoj.
Är det lika stor skillnad på... Det kanske är en jättekorkad fråga, men det kan vi leva med.
Mm.
Är det lika stor skillnad på en gammal motorcykel kontra en flång ny motorcykel?
Vad fan tror du?
Nej, men jag tänker... Förlåt. Men om kontra liksom en bil från... tidigt 2000-tal till en fabriksny bil. Alltså det har hänt så mycket på bilfronten. Men känner man...
Ja, men jag känner ju skillnad bara på min och Martin så. Det skiljer ju bara 10 år mellan dem.
Ja, det är så.
Ja, gud.
Uh-huh.
Det är exakt lika stor skillnad.
Uh-huh. Vilket då blir det ju... Alltså då har du ju uppfattat min fråga på ett väldigt bra sätt.
Ja, korrekt alltså. Uh-huh. Ja, just det. Då landar
fel,
vi det.
Fel, men du tänker ändå rätt. För när... Om en liksom ett gammalt utseende fast på en jättemodern motorcykel,
ja,
då får du ju faktiskt den där magiska
känslan. Det är det jag försöker komma fram till.
Ja.
Ja. Men när jag såg den här Deus Hoyen så kände jag att det här skulle ju vara någonting som man själv skulle vilja göra någon gång. Men jag tycker att det skulle vara kul att kanske bygga på en Honda istället.
Ja.
För Yamaha då, som Deus gjorde. Och anledningen till att jag har valt en Honda, det är tre saker. För det första är det att de bygger otroligt pålitliga motorcyklar. Och ju mer trygghet som omgärdar en hoj, ju mer attraheras jag av den. Det är ju så för mig när det gäller bilar också. Jag hatar ju strul och krångel.
Uh-huh.
Och andra anledningen till att jag väljer en Honda, det är den här bilden. Ja, det här är då alltså den XL600 som Honda tävlade med i Dakar 1984.
Uh-huh.
Alltså den är ju så jävla ball. Jag blir fysiskt illamående när jag tänker på att den här inte står i mitt garage.
Mm. Mm.
Den är så jävlusigt snygg.
Ja, den är fruktansvärt
snygg. Ja, och den tredje anledningen till att jag vill bygga en resto-hoj på just en 80-tals Honda, Det är för att jag faktiskt tycker att 80-talet, det var det årtiondet som rent designmässigt var bäst för Honda. Ja. Problemet är när man tittar på en ny Africa Twin till exempel. Det hände ingenting i mig om jag ska vara ärlig. Och jag vet att det är en skitbra hoj. Men jag förstår inte riktigt varför Honda envisas med liksom kläden i ett mönster som liksom känns jävligt så här 94 på något sätt. Speciellt inte så eftersom de skulle kunna hämta inspiration från både 80-talet och början av 2000-talet då de gjorde massa snygga grejer. Men den där
färgschemat som Honda hade på sig med den här blåa, röda och vita.
Det är otroligt bra.
Det är otroligt bra.
Ja, så mitt drömbygge, det skulle vara att utgå ifrån en ny CB500X. Och sen så strippar den då på all plast och alla kåpor och sen montera tank och sadel och fram- och bakskärm och lysen från en Mates Dakar Honda från 84. Ja. Och sen avsluta det genom att liksom montera Akropovic avgassystem och samma guldfärgade 1821 fälg setup som de har på Africa Twinen då, men med offroad deck istället.
Att uppdatera en ny CB500X så att den ser ut som en gammal XL600 Dakar. Vad behöver du göra? För det är ju liksom kåpan fram och framskärmen. Sen är det ju tanken som är liksom den stora visuella skillnaden.
Precis. Det är ju ganska mycket. Man får ju riva isär den nästan ner till ramen, tror jag. Jag är ju inte på något sätt en motorcykelexpert så att jag är duktig på att skruva på dem på något vis. Jag tänker nog att man all plast egentligen som går att få bort, plus tanken. Man får, det blir ett rullande chassi egentligen som man får utgå ifrån. Den kommer inte ha samma markfrigång som en Africa Twin. Men det gör inte så mycket att den inte blir lika hög.
Nej.
För faktum är att jag tycker att den här CB500X, den har ganska snyggt stance. Plus att jag ändå inte är någon offroad-expert, så jag tror jag klarar mig med CB:s markfrigång.
Jag tror att den kommer gifta sig väldigt bra, för att en XL600, den kan ju också te sig, alltså, så, om man ser den ute i öknen, då ser den bra ut. Men inne i stan, när den är lite lägre, så kommer det bara se bra ut.
De var ju inte riktigt lika höga på den tiden. Så att, jag vet inte. Jag kanske får ta mig an det här nya segmentet, fast med bil då, nästa vecka. Jag får se. Men det ska vara kul att bygga en liksom Resto Mod Honda XL 600.
Våra besserwisser lyssnare kan väl skicka in lite länkar och sånt där till oss, till folk som har gjort såna här restomodhojar. Vi har tagit helt moderna,
typ som Deus hojen.
Moderna motorcyklar och satt på 80-tals skal.
Ja, från jättegärna göra.
För det måste ju finnas tusentals länkar. Men då är min nästa fråga till dig. Jag ställer ingen fråga till dig.
Nej.
Ett retoriskt påstående. Kan inte du göra det här nu? Du ska ju, The Queen, din tröja ska ju bort nu. Och du pratar om en nya
jag vill ju ha något Dakarit, vill jag ju ha.
Men det här är ju inte en jättekomplicerad operation.
Nej.
Att göra en restomod av en motorcykel.
Nej.
Det skulle vara så mycket mer du än att prutta omkring på någon ny Teneré eller en, liksom. Det är inget kul.
Vi får se. Jag har också blivit så här skönt att ha bara fabriks när ingenjörerna har byggt upp skiten istället, för att någon jävla klåpare som DJ har skruvat ihop.
Det är bara för att du är trött idag.
Nej, vi får se.
Ja, det sista grejen om min Wagoneer, sen ska jag sluta tjata om den.
Yeah, right.
Men jag har kommit på en sån jävla bra idé. Du vet, längst bak i bagageutrymmet som nu är 15 cm längre och faktiskt helt enormt bra, så har jag ju liksom två kantiga hjulhus. Alltså de är platta ovanpå på varje sida. Och sen så ligger det ju en sån här original Wrangler subwoofer i golvet. Baslåda som gör att man inte gärna slänger in slabbiga grejer i skuffen. Och till det här så vill jag ju inte heller tona rutorna, för det är ju otidsenligt. En Wagoneer ska man ju se rakt igenom. Eller hur? Det skulle bli jättekonstigt med tonade rutor på en restomod
bil. Liksom. Ja, nej.
Men det innebär ju också att jag inte kan dölja något som ligger i bagageutrymmet. Så det liksom, allt ser väldigt stökigt ut så fort jag slänger in en väska eller det ligger liksom lite rengöringsgrejer eller någon, liksom så här, nödväska. Allt sånt. Det bara ligger huller och buller där bak. Men då kommer jag ju på
att istället för att städa bilen så
bygger jag en skiva.
Ja.
Så jag har då nu sågat till en plyfa. Alltså jag, MDF är, tack vare pandemin, kan jag säga till alla som ska bygga, MDF är bristvara.
Mm.
Så att det fanns bara MDF 10 mm och MDF 25 mm. Vilket innebär att den ena är alldeles för tung och den andra är alldeles för sladdrig. Så jag köpte liksom en annan träskiva.
Mm.
Som jag då sågade till med millimeterprecision och la då längst bak så att den vilar på hjulhusen exakt 20 cm ovanför golvet. Och allra längst bak så skruvar jag då fast två stycken 20 cm svarta ben. Och det innebär att jag nu har ett enormt dolt utrymme under den här skivan där jag kan stuva in saker som jag inte vill ska synas. Och ovanpå skivan kan jag fortfarande lasta skitmycket eftersom utrymmet är så stort.
Liksom. Just det.
Och då tänkte jag, för det här, nu kommer min idé då, för jag hade sådana dubier, vilket material jag skulle klä skivan i.
Mm.
Först tänkte jag att jag skulle köra golvmatta med tunna kromade lister. Det skulle kunna vara snyggt, men det är lite trist. Sen tänkte jag svart vinyl, samma som dörrsidorna. Det är också lite trist. Och plus att det är lite, det blir inte så stryktåligt liksom. Och sen tänkte jag en sån här vävd kelimmatta à la Ralph Lauren. Men sån här Ralph Lauren-mönster.
Ja, ah, det känns fel.
Det kommer jag tröttna på.
Mm.
Så vet du vad jag bestämde mig för igår?
Nej.
Jag ska lägga ett båt-teak-golv.
Mm.
Alltså, det är så jävla snyggt. Alltså trä som matchar bilens träsidor utanpå. Men med svarta fogar emellan. Jag tror att de flesta kan se det här framför sig. Golvet eller däcket på en lustjakt. Liksom.
Mm, just det.
Och nu till det då briljanta. Jag hittade i en båtaffär ett teak-laminat i antislippgummi.
Mm-hmm.
Alltså det ser exakt ut som ett teak-trägolv med svarta fogar emellan. Men det är gjort i underhållsfritt och avspolningsbart gummi. Och det är repfritt och sjukt stryktåligt.
Mm-hmm.
Alltså, kolla på den här bilden här när jag bara... Alltså, du ser ju hur snyggt det ligger på golvet.
Mm,
men du ser också...
Mm.
Det är liksom... Här kan jag slänga in vad jag vill. Verktyg, lådor, allting. Det är liksom... Jag blandar flärd med arbetshäst.
Ja, men var inte tanken att du skulle slänga in saker under? Så att du skulle slippa... Annars blir det lika stökigt fast du har teakgolv.
Jag tänker mig om jag ska ut och kampa i skogen.
Ja, just det.
Då kan jag ha fula grejer under... Men över ska jag ha det här lådsystemet,
ja, det,
med för liksom all campingutrustning, ja, liksom kylskåp och sånt där. Och det, men att det blir så stryktåligt.
Mm.
Fränt.
Det såg väldigt bra ut.
Ha? Du, i nästa vecka då drar ju jag, ja, du kunde ju inte, det var jävligt synd, men i nästa helg då är det ju Abentur und
du
Allrad.
Åker på det där.
Abenteuer und Allrad. Jag vet inte ens hur man uttalar det här. Abenteuer und Allrad.
Und Allrad.
Und Allrad. Det är alltså Europas största overlandmässa. Nere 2 timmar åt någon riktning om Frankfurt.
Ja, just det.
Ute i någon skog där.
Mm.
Det är alltså en gigantisk tillställning. Med, man kan provköra overlandfordon, man kan, man kan köpa produkter, alltså det är en mässa liksom.
Är du och Kalle som åker ner? Eller?
Ja, jag och Kalle åker ner. Och då pratar jag, Kalle är ju, han är så jävligt strulig, Kalle.
Mm, jo, tack.
På ett härligt sätt.
Mm, ja, ja.
Men man, när han sa så här, men jag kan fixa hyrbil, då kände jag så här,
nej,
låt mig fixa det. För han är ju jinxad när det kommer till bilen. Så vi flyger ner då nästa fredag och kommer hem på söndag igen. Det blir askul.
Ja, vad härligt.
Men det var så länge sedan. Man är ringrostig på resan.
Ja, ja.
Så att när jag mästrade över Kalle på att liksom, men jag bokar, jag sköter det här.
Mm.
Så fick jag bokningsbekräftelsen sent igår kväll. Då har jag bokat fel dag. Så att nu direkt när vi har poddat klart så måste jag ringa till flygstolen och kolla om jag kan... hur jag ska ändra, för jag har bokat torsdag till söndag, inte fredag till söndag. Så jävla irriterande.
Ja, men då kommer vi få en liten rapport från Abersten und Allrad, eller vad fan heter det?
Ja, det blir, men det, jag kan prata om det nästa vecka, men sen blir det rapport i nästa vecka.
Ja, just det.
Ja.
Mm, mm, mm. Du vet att det blir dags för nu?
Nej.
Då blir det dags för deal med hojen.
Ah. Northbike. Dream it, live it.
förra veckan, tror jag att det var. Visst var det förra veckan som jag snackade om Camel Trophy, va?
Uh-huh.
Ja. Och den här veckan tänkte jag faktiskt fortsätta lite på samma spår och snacka om en hojtävling som jag inte är så säker på att så många faktiskt har hört talas om. För det var nämligen så att Camel faktiskt anordnade en hojarnas motsvarighet till Camel Trophy som var minst lika cool, om inte ännu coolare än den traditionella Land Rover-tävlingen.
Uh-huh.
Och tävlingen hette Camel Marathon Bike. Och anledningen till att den har så jävla dåligt namn, det beror på att det är italienare som har försökt döpa den här tävlingen till något som skulle låta fränt på engelska.
Ja. Och får jag gissa varför man lagt till bike?
Mm.
Därför att om man har en tävling som folk ska ställa upp i, då vill man ju googla på det.
Mm.
Och skriver man Camel Marathon, då får du ju upp såna kameltävlingar i Saudiarabien.
Nej. Det tror jag absolut inte var, för det här var ju då 87 och då fanns det inte Google eller internet överhuvudtaget. Så jag tror inte de var rädda att folk skulle googla. Men det var en god tanke. Nej, den heter Camel Marathon Bike och även om namnet suger så var det en förbannat balltävling. Idén var mycket enkel och den föddes då på Camels marknadsavdelning i Italien.
Aha.
Och det man ville göra då, det var helt enkelt att kopiera Camel Trophy, men istället då för Land Rovers så slöt man ett avtal med Honda.
Ja.
För precis som i biltävlingen då så var tanken att alla skulle tävla med likadana fordon. För det handlade mer om att liksom kora liksom det tuffaste laget snarare än den liksom bästa enskilda föraren med det liksom snabbaste och bästa fordonet. Så alla skulle köra samma, precis som i Camel Trophy. Och anledningen till att den här tävlingen inte blev lika känd som bilversionen är väl kanske, tror jag, att den bara faktiskt kördes i 3 år. Första året var 87.
Aha.
Och då gick tävlingen i Kalifornien och i Mexiko. Och andra året så körde man i Afrika, närmare bestämt i Zaire i Centralafrika. Och sista året gick tävlingen i Peru i Sydamerika.
Aha.
Och i Camel Trophy så var det från början bara tyska och franska lag som tävlade med varann. Men i det här Camel Marathon Bike, då var det Italien versus Spain som krigade varje år. Så Italien och Spanien.
Men var man tvåmannalag eller hur funkade det?
Men jag tror att det var tvåmannalag, precis, ja. Lite osäker, men jag tror att man körde lite.
För estetiken är ju precis lika snygg som Camel Trophy.
Ja, den är ju det.
Alltså gula hojar med blåa accent och sen hade de gula jackor med, och gula hjälmar med, och så var det blått.
Ja, det är väldigt, väldigt snyggt. Och hojarna de körde, det var då som sagt Hondas NX650 Dominator som egentligen inte hade modifierats så där jättemycket från originalet. De hade ju bytt andra däck såklart och lite uppdaterad.
Jävligt snygg hoj.
Ja, den är snygg. Även om de hade uppdaterat stötdämpningen och sådär. Men i stort sett så var det väl original hojar man körde på. Och anledningen till att de la ner den här tävlingen tror jag var för att den ganska snart blev väldigt framgångsrik. Och det var inte så konstigt eftersom den är redig på framgångsvågen från biltävlingen, eller snarare den fick ju marknadsföringsmässig draghjälp från biltävlingen. Och tanken var också att man skulle bjuda in fler länder att tävla på sikt då. Och när fransmännen som hade något avtal med Camel internationellt insåg att hojtävlingen riskerade att dra fokus från den här megasuccén som Camel Trophy var, då beslöt de att italienska Camel fick lägga ner den här tävlingen.
Att skulle dra fokus ifrån.
Det,
i min värld skulle det heta, borde det hetat Camel Trophy Bike istället för Camel Marathon.
Jo, men det var något med Trophy, att den inte fick heta Trophy. Det tror jag hade med Land Rover att göra. Jag vet, det var något sånt där. Men de körde som sagt sista tävlingen 88. Och det var ju faktiskt bara 15 år innan Long Way Round. Och även om inte Long Way Round kanske var filmen som liksom drog igång hela äventyrshojsegmentet, så kan man ju konstatera att det var ju där i början på 2000-talet som den breda massan började intressera sig för äventyrskörning på två hjul.
Uh-huh.
Och Dakar, det var ju inte för vanligt folk direkt. Men mer strapatsrik körning, det kunde ju nästan vem som helst utöva. Och frågan är om inte den här trenden hade fötts ännu tidigare om Camel Marathon Bike hade fått fortsätta.
Uh-huh.
Och då kanske det hade varit Honda idag och inte BMW som hade varit här på täppan gällande äventyrshojsegmentet. Men det som är så jävla sjukt är att när man tittar på de här bilderna som du sitter och kollar på nu,
uh-huh,
så känns det som att de är väldigt gamla, eller hur?
Verkligen.
Men som jag sa, de här bilderna är ju tagna mellan 87 och 89 och då gick du ju upp i gymnasiet. Och det känns ju inte som att det var så himla länge sedan.
Men då får man också tänka på att på den tiden kamerorna var inte speciellt bra.
Nej.
Alltså amatörkameror.
Nej, men precis.
Dålig upplösning och så fanns det inget internet. Så då alla bilderna som förmodligen togs under Camel Marathon Bike, de ligger liksom på någon så här i någon gammal Instamatic-kamera.
Och, ja, och så är det. Ja, liksom. Diabilder i bästa fall.
Liksom. Ja, i bästa fall.
Men när man tittar på liksom hur kläderna och hojarna såg ut, då känns det ju som att det var väldigt länge sedan det såg ut på det sättet. Och det var det ju i och för sig, och det är det man fattar ju i fan. Tiden går så jäkla fort. Kontentan är med andra ord att vi återigen kan konstatera att vi är väldigt gamla, du och jag. Eller?
Är det det du ska landa i?
Nej, det är det. Men apropå, nu byter jag ämne lite grann. Apropå det här med strapatser och tuffa hojtävlingar, så skulle jag innan vi slutar vilja passa på att tipsa om en bok som nog, ja, den kvalar nog fan in på min topp 5 av faktiskt alla böcker jag har läst. Och det är väldigt bra betyg, för jag läser ganska mycket. Boken heter From Para to Dakar. Och är skriven av Joey Evans, som boken även handlar om då. För 2007 så förändrades hans liv när han under en enduro-tävling kraschade så illa att han blev förlamad från bröstkorgen och neråt. Och läkarna konstaterade att han kommer ju inte kunna gå igen. Men några få nervtrådar hade tydligen klarat sig. Så efter några månader så kunde han faktiskt vicka lite på ena stortån. Och sen får vi följa i den här boken då hans mirakulösa resa från att kunna vicka på ena tån till att han står på startlinjen i den tuffaste tävlingen som finns, nämligen Dakar då. Så efter 10 år av kämpande så ställer han 2017 upp i Dakar. Och hans skildring av tävlingen, den fick mig faktiskt att garva väldigt mycket, men även grina en skvätt. Och det tror jag aldrig har gjort när jag läst en bok faktiskt. För hans resa och tävlingen, det är bland det han är med om, det är bland det sjukaste som jag gissar att en människa kan gå med om. Det är en otroligt bra bok där. Och jag köpte min bok på hans hemsida, joeyevans.co.za. Han är från Sydafrika då. Men den finns också på Amazon, och för er som hellre vill lyssna på den så finns den faktiskt som ljudbok också på Storytel.
För det var min följdfråga för alla oss som har jättesvårt att läsa.
Ja, den finns på Storytel, vilket är väldigt förvånande. Gud, och det är också Joey som läser, och hans fru läser också de delarna, för man får följa lite hennes resa också som anhörig. Och de har ju 4 döttrar ihop också. Så att det,
wow.
Ja, det vare sig man gillar hojar eller inte, det här är fan en bok som
jag ska lägga på min
det är inte ofta man lipar och gasgarvar när man läser en
vad
bok.
Kul. Den här ska jag lägga på min lyssningslista när man ska långköra upp till Åre sen. Det är perfekt. Vad kul. Men det här med Camel Marathon Bike.
Just det.
Det tycker jag det är värt att googla upp och läsa mer om, för det är en jävla förändring. Varför gör inte liksom någon av motorcykeltillverkarna, varför startar man inte någon sån här överjävulsk tävling idag som får samma mediegenomslag som Camel hade på liksom 80-90-talet?
Ja, det är faktiskt en bra fråga. Det
finns ju inget bättre sätt att bygga ett varumärke om man ska bygga äventyrsprodukter till. Nej. Att göra en äventyrstävling där man ska liksom ta en motorcykel över Atlanten, men man får inte använda båt.
Precis. Ja. Nej, det är snygga bilder. Fränt är det. Tyvärr är det svårt att hitta sig jättemycket information om det här. Det finns mycket på italienska som jag då har läst. Nej då. bildgoogla. Camel Marathon Bike.
Ja. Du, vi ska ju säga att vi den senaste tiden har blivit helt dränkta i brev där folk vill att vi ska analysera dem baserat på vilka bilar de äger.
Det gläder mig så jävla mycket.
Ja, det är ju så himla.
Men jag vet inte riktigt vad som har hänt, för vi får så fruktansvärt mycket brev nu.
Ja.
Men det är, fortsätt!
Och ofta är ju det här en smärtsam reality check för lyssnaren i fråga. Även om vi ibland cyklar vilse så kan vi konstatera att våra liksom, sierska förmågor, de är ju skrämmande.
Ja, de är knivskarpa.
Ja. Och ibland ser vi en sak i spåkulan som lyssnaren liksom kanske inte ens vet om. Och så tror han att vi har fel. Men sen kommer verkligheten som en örfil när han minst anar det. Och ett sånt exempel det är att vi för några veckor sedan siade, eller du siade om han Pili Pili Pingpong.
Ja, just det.
Kommer du ihåg det? Och som du hävdade var adopterad från Korea.
Ja, det var ju
eftersom hans föräldrar dött i en korvolycka.
Ja.
Men nu har vi fått ett mejl från Robins föräldrar.
Har vi det?
Som motvilligt bekräftar det här. För att han är alltså adopterad.
Ja, det
men de har inte berättat det för honom förrän nu.
Nej.
Så att den här kanske rör upp sår då.
Ja.
För det var
eller,
jävligt...
läker. Eller läker.
Ja, det, jag vet inte.
Nej.
För det här var en ganska smutsig historia, får vi reda på här.
Ja.
Där Robins då adoptivföräldrar åkte till Pyongyang.
Mm.
Jag tror du var inne på Sydkorea, men det var ju Nordkorea.
Jaha.
För att få hem en liten pojke. Mm. Men precis under deras vistelse så skedde det då en fruktansvärd rullskridskoolycka där ett helt sånt där nöjeskomplex kollapsade. Alltså det var flera våningar som bara kollapsade ihop då. Så att Robins båda biologiska föräldrar, de strök med, men de hittade då Robin i rasmassorna.
Mm.
Jävligt vanställd.
Ja, tilltygad som satan.
Ja. Mm. Men det här utnyttjades dock till Robins adoptivföräldrars liksom fördel. För att de hade ju ganska framstående kirurger i Nordkorea. Så att med lite västvaluta så kunde de då operera lilla koreanska Robin och återskapa honom till liksom en svenneunge.
Så
att han skulle då påminna mer om sina adoptivföräldrar. Han var
det
ju,
ingick i priset så att
det
säga.
Blev en bundle price.
Robin this hade, week, face removal.
Men han var ju till
vi
en fruktansvärt
ett
lik sin pappa.
Ett barns ansikte på den här lilla kineskroppen.
Det som Robin sa, att han var så fruktansvärt lik sin pappa. Det var ju sitt skäl i att pappan smög ner några extra dollarsedlar där. Så att han gör det mer lik mig. Mer lik mig.
Så han satt likt en krokimodell framför kirurgen som skar och slog och hamnade.
Så att du hade rätt.
Ja, jag visste väl det.
Och den här veckan så ska vi ta oss an ett brev. Det är ett riktigt freak. Det här är kanske det värre slaget, ska vi väl säga.
Jag säger ingenting.
Men sen kanske vi tar en liten paus med analyserna. Mm. För det tär på oss att säga om det här.
Ja.
Ni har säkert sett på tv när det där medium snackar med spöken.
Mm.
Då liksom de faller ihop av
trötthet. Ja, men så är det verkligen.
Så är det för oss också.
En skakig process.
Ja.
Mm.
Men nu ska vi i alla fall ta oss an John Fahlström.
Ja, det ska vi. Ska jag läsa hans brev eller?
Läs hans brev.
Mm. Hej och tack för en grym podd. Känner att jag nog måste ge er chansen att lista ut vem jag är, min ålder, hur jag bor och hur jag lever mitt liv. Tror mitt bilval kan vara en utmaning för er, framförallt då ni uppenbarligen inte gillar bilarna jag brinner för. Blev ju nästan lite glad när ni tog upp Audi e-tron GT på er framtida klassikerlista i avsnitt 234. I alla fall fram till att ni ångrade er.
Ja.
Men jag gissade för övrigt rätt på bilmodellen redan när ni talade om bilens linjer.
Aha, ja, snyggt.
Men åter till mig. Dessa bilar äger jag. Audi 80 variant 68. En bil som det enligt tyska entusiaster bara finns 9 stycken kända exemplar kvar av. Delar just denna bil med en vän. Sen nästa bil, Audi 200 5T från 82. En långmilad originalbil som i år rullar på vägarna igen för första gången på 20 år.
Ja, eller lågmilad kanske han har skrivit.
Ja, vad säger du då?
Långmilad.
Ja, lågmilad. Ja. Just det. Audi TT 1,8T. 225 hästkrafter. Quattro från 99. Har han också då. Grönmetallic, nylackad och återställd till nära på original förutom en sänkning samt originaltillvals front spoiler plus takräcke. Sen har vi då en Audi R8 4,2 V8 08 manuell. Första versionen av R8 i sin simplaste form och framförallt manuell växellåda, vilket får anses vara ganska ovanligt på dessa. Samt ett krav för mig, skriver han.
Mm.
När det kommer till bruksfordon så växlar jag mellan dessa två fordon. En Audi A2 byggd helt i aluminium, sänkt med coilovers och med 17-tums hjul från Audi A8. Och sen har han även en Volkswagen Transporter T5 4Motion från 2013 med lite offroadigare däck och hemmabyggd campinginredning. Vanlife med andra ord.
Mm.
Jag har en känsla av att jag är lite spretig och kan även tillägga att jag nyligen sålt två för mig intressanta fordon. En Audi Urquattro från 86 som jag höll på att renovera under 14 års tid men som jag inte orkade färdigställa. Samt en hemmabyggd Yamaha XJ 600 Café Racer från 85.
Mm.
Jag ser fram emot att höra er sanning om mig eller era sanningar om mig. tack för ordet och jag ser fram emot kommande avsnitt av podden.
Spretig vet jag inte.
Nej, det tycker jag verkligen inte.
Väldigt konsekvent.
Mm, mm.
Men också makabert på något sätt.
Ska du eller jag börja?
Jag undrar hur John hittade den här podden överhuvudtaget.
Ja.
Han är ju en lojal lyssnare, vad vi förstår. Mm. Men ska vi för saken skulle belysa vad det är med Audi som vi inte riktigt... det som vi hackar ner på. För Audi är ju liksom... Det är ju konstigt. Det är ju humble brag har vi pratat många gånger om. Alltså att man... Men det gäller ju... Alltså att man skryter fast man betonar att man inte är en skrytsam person. Men det gäller ju liksom nya och nästintill nya Audi. Lätt begagnade Audi, det är ju liksom ingenting. Audi har ju liksom fulländat ett designspråk där ingenting får sticka ut. Inte en enda linje får bryta mönstret. Det är ju så ohyggligt tyskt och tråkigt. Men det som gör det komplext, det är att Audi håller på att tokutveckla sitt designspråk och förvandla det till ett helt annat märke nu. Och för att göra det ännu mer komplext så är ju Urquattron från mitten av 80-talet, det är ju bland det snyggaste som någonsin har gjorts.
Mm-hmm.
Vilket vi belyste i avsnitt 146. Så att 10 000 kronors frågan, det är ju vem köper Audi? Eller vem förälskar sig i ett märke som Audi till den milda grad som vår kärven John nu har gjort? Eller hur? Det här blir så konstigt liksom.
Ja, men fortsätt utveckla hur du tänker här.
Det här flyger över mitt förnuft eftersom Audi mellan 1989 och 2019, alltså 30 år, var helt anonyma. Då behövde jag liksom hitta en infallsvinkel på vem förälskar sig i en bil som har till syfte att vara helt anonym. Och då började jag närma mig John genom en psykoanalys utifrån och in. Lite som när man skalar en lök.
Mm.
Man börjar liksom med det basala och enkla och sen jobbar man sig in till kärnan.
Mm.
Finns det en kärna i lök?
Ja, men...
En lökkärna?
Ja, ja, det har du hört om.
Ja.
Men jag tänkte börja så här då. När forskare för väldigt, väldigt länge sedan började titta på anknytningsteorin, alltså på vilket sätt som vi knöt an till våra föräldrar som barn, då gjorde man ganska kontroversiella djurförsök.
Mm.
Man tog och skilde apungar från sina apmammor och sen ersatte man apmamman med antingen en varm filt eller en docka tillverkad av kall, hård plåt som såg ut som en apa.
Nej, men det här måste ha varit 50-talet.
Nej, jag tror det var typ 70-talet.
Ah, ja, okej. Okay. Mm. Vad mysigt. En plåtmamma.
Ja, men och den här plåtmamman, den saknade både ögon och mun, men det otäcka var här att liksom apbarnen sökte sig till den här kalla plåtdockan för att få värme och trygghet, bara för att den såg ut som en apa. De kröp upp i den här dockans hårda knä och la sig där även om det var hårt och oskönt.
Det är lite som dina barn lever.
här ser jag då John. För att knyta an till Audi till den milda grad som John har gjort, det måste ju betyda någonting. Och eftersom Audi i mångt och mycket är en bil som är designad av en revisor med tvångstankar och Asperger, där varje linje eller veck måste gå ihop med en identisk linje eller ett identiskt veck. Det är som att titta på Audi TT som är liksom identisk både fram och bak. Det vill säga man kan lika gärna backa omkring vart man än ska. Ingen skulle se skillnad. Så Audi är den där anonyma plåtapan. Det finns ingenting som sticker ut. Den har inga ögon och ingen mun. Det ser ut som en bil, ja. Och den fyller en funktion, ja. Väcker en känsla? Nej, det gör den inte.
Mm.
Ja, inte bra känslor i alla fall.
Nej.
Mm.
Så de som tyr sig till Audi, de har... Och det här är inte jag som säger, utan det här är liksom på ett psykoanalytiskt plan. De som tyr sig till Audi har ett kraftigt emotionellt anknytningsproblem.
Mm.
Och det här kan man se i Audi-ägares kalla kliniska relationer. Det är alltså väldigt många äktenskap helt utan sex. Audi-ägarna är ju Corvette-ägarnas absoluta motpol. Audi-ägare har liksom ett kontrollbehov, men inte över andra utan över sig själva. Alltså självdisciplin. Man rutar in sitt liv i rätt och fel. Det är regler och rutiner. Man har middagsmenyer för hela veckan. För en middag, det är en middag. Det är ingen jävla improvisationsteater. Man dricker inte för mycket. Och man, för att man är rädd för vilken demon som ska komma ut där då.
Mm.
Och man faller även lätt in i utmaningar. Alltså paddel till exempel. Audi-ägare är ju överrepresenterade bland folk som har fått ett paddelmissbruk. Mest för att få då en inre bekräftelse av sig själv, eftersom det inte finns någon trygg föräldraanknytning. Alltså samma sak med löpning. Det är ett kroppsligt kontrollbehov. Audi-ägare springer inte bara maraton en gång. De springer varje dag.
Mm.
Men det Audi-ägare inte har förstått, det är att det de försöker springa ifrån, det är sig själva.
Mm. Mm.
Så återigen, Audi är den här kalla apan av plåt utan ögon och mun som folk med anknytningsproblem söker sig till i jakt på en bekräftelse som aldrig kommer komma.
Men, ja.
Mm.
Ja.
Men nu till John.
Ja, jag tänker att vi landar där.
Ja, för det här var liksom de första lagren av löken som man ska förstå det bakomliggande.
Ja, jag kommer även också fördjupa mig lite grann i Audi-ägare.
Ja,
bra. Det behöver man göra.
Det behöver man göra.
Mm.
För hur känslorubbade Audi-ägare än må vara, så finns det något genuint spännande med John.
Mm.
För det, på något märkligt sätt så är han en enhörning. Eller han är mer som en halvsides förlamning. För å ena sidan så har han en 68 Audi 80-variant. Det här är ju så nära DKV man kan komma.
Ja, absolut.
Det är som en öststatsbil som råkade nysa och körde fel och kom in i väst.
Mm.
Och det här representerar ju en smal, skäggig man med runda glasögon. En man som fortfarande är hedersmedlem i grupp 8 och enträget fortfarande försöker rösta på VPK. Han kan ha en Audi 80.
KPMLR till och med röstar han på.
Exakt. Mm. Men sen äger ju John en Audi 205T från 82.
Ja.
Det här är ju något helt annat.
Helt annat.
Det här är ju den kapitalistiska fabriksägaren som anställer arbetaren som sent i livet ska få råd med en DKV.
Mm.
En 205T från 82, det är ju bland det snyggaste Audi har gjort. Alltså ja. Med undantag för Urquattron.
Mm. Ja, den är väldigt sexig är den.
Ja, men att idag äga en 205T, det vittnar ju om fingertoppskänsla och smak.
Mm.
Och den här bilen kommer ju sticka iväg i pris, precis som motsvarande Mercedes eller BMW.
Ja, verkligen.
Att John då äger de här två bilarna tillsammans, det är ju som ett östtyskt rollspel.
Mm.
Eller kanske en terapiform. John kanske har gått hos den här framstående psykoanalytiken Helmut.
Mm.
Som har sagt åt honom att han behöver hitta sig själv genom att förflytta sig genom samhällsklasser. Men sen slår det slint i Johns terapi. Därför att Helmut försöker gräva sig in i Johns bräckliga psyke. Och nu vill han att John ska hitta sitt bisexuella jag. Mm. Eller som Helmut kallar det, metrosexuell. Och John blir helt enkelt övertalad att köpa en Audi TT. För även om John inte är övertygad om den här terapiformen är liksom förankrad i Freud, så älskar han att glida omkring mellan sina olika personligheter. Arbetare och kapitalist och nu frilansande frisör. Och med ett osunt, o-audiskt självförtroende så köper då John en Audi R8. Och här blir det lite otäckt. För att kombinera alla de här bilarna så krävs det ett fullständigt havererat psyke. Och här bevisar John för sig själv och även för Helmut att han har en personlighetsklyvning. Det är som att John utforskar alla sjuka delar av sig själv genom att hitta motsvarande Audi. I R8 så utforskar John nämligen sin inre gräslangare. Lite som en kulturell appropriering där John blir ett med orten. Och även om John på riktigt tycker att det är kul att köra mittmotor, så är han socialgrupp, utseende, intresse och sexuellt ohyggligt långt ifrån en R8. John är troligtvis den mest udda R8-ägaren i hela världen. Och här i det här sammanhanget då blir ju A2 lite mer logisk. Den faller inom ramen för en instabil Audi-torsk. Och att sänka den och smacka på premiumfälgar vittnar liksom om brist på disciplin. Det kan till och med vittna om en diagnos. Är det möjligtvis så att ADHD spökar lite här hos John? För han springer åt så många håll samtidigt, både fysiskt och psykiskt. Det kan ju faktiskt vara så att den här överkonsumtionen skapar ett kaos i Johns brinnande hjärna. Och här hittar vi kanske skälet till att det införskaffades en Folka Transporter med campinginredning. Det här är ju en Audi detoxbil som John tar och åker ut i skogen med för att kyla ner Audi-snurret i huvudet. Men all den här mentala instabiliteten börjar ju någonstans. Och här tänker jag att hans urquattro var startskottet. Ett intresse som liksom spårade ur. Ett intresse som krävde enormt mycket. Men John lyckades inte gå i mål. Han kunde inte sluta cirkeln och få ett avslut. Urquattro-projektet blev symbolen för anknytningsproblemen till föräldrarna. Och den här hembyggda kaféräsen blev en väldigt symboliskt fordon. Det var en revolt mot föräldrarna, det vill säga urquattron. Och en flotte som skulle ta honom ifrån den här öde ön. Och nu har jag liksom skalat av löken alla lager. Och kvar står John framför mig, psykiskt naken. Och han valde att viga sitt liv till Audi som ett sätt att hantera sina anknytningsproblem. Och när jag ser honom klart och tydligt framför mig så ser jag också en lång och smal singelman på 38 år från Falun.
Ja, Falun är inte en dålig gissning. Nej. Men ja. Mm.
Aktivitetstorsk, bekräftelsetorsk och relationstorsk. Han får inte till det. Men Johns ovanligt höga inkomst som kommer från ett obegripligt överbetalt jobb som IT-säkerhetskonsult på Ericsson gör att han lever livet så pass fullspäckat att han aldrig hinner titta inåt på mörkret.
Ja, jag sitter och funderar på vad jag kommer fram till, om det finns några likheter. Jag tyckte inledningsvis så fanns det det. Vi får se om vi kan hitta någon röd rät linje mellan det du tänker om John och kontra det jag tänker om John. Mm. För det här med att vi inte gillar Audi, det är ju faktiskt inte helt sant. Här kommer fram till.
Nej, det är kanske mer en symbol.
Ja, jag förstår att folk som lyssnar lite slarvigt på podden kanske drar den slutsatsen. Men det är ju egentligen inte bilmärket Audi som jag ogillar. Och det är inte själva bilarna heller. Utan det jag inte gillar med Audi är ju den typen av personer som vanligtvis kör Audi. Det är de som jag avskyr. De här portionssnusande mellancheferna som går i pikétröjor och liksom åker slalom med pockhjälmar. Och som på allvar tycker att U2s Achtung Baby, att det är en bra skiva. Ja. Det är liksom de som jag har svårt för. Och den här smetiga massan, det var ju de som satt liksom i mitten av klassrummet när de växte upp och hade liksom 3,7 i betyg och aldrig varken sa något intressant eller hade en intressant tanke överhuvudtaget. Nej. Det är ofta de som kör Audi i Sverige. Det är ju de som är anledningen till att du och jag ofta känner oss tvingade att ondgöra oss över de här faktiskt väldigt välbyggda bilarna ju. Eller hur?
Bra förtydligande.
Men jag känner att John, lite som du också var inne på, han är liksom inte en av de här idioterna. Nej. Utan herr Falström, han glider liksom ovanpå de här jävla mittfältsspelarna. För Johns kärlek till Audi tror jag är sprungen ur Audis racingarv och inte ur en vilja att försöka imponera på andra medelmåttor i radhusområdet. Nej. För en person som liksom både lyssnar på den här podden och som dessutom har haft en 86 urquattro, det är ju en person som jag omöjligt kan tycka illa om.
Jag håller med till 100%.
Eller hur? Ja. Och att han dessutom då har byggt en XJ600 kaféräse från 85 gör ju inte saken sämre. Nej. Men kanske framförallt för det faktum att han också har haft den goda smaken att sälja den här hojen. Det gör mig väldigt, väldigt glad. För det vittnar också om att John inte är någon vanlig grå frisbeegolfspelande lallare. Utan jag tror att han har ett stort intresse för färg och form. Men kanske framförallt för stil. Och han är därför också ganska känslig för trender, vilket gjorde att han ganska tidigt kände att kaféresetrenden, den höll på att tvärdö. Så han hann liksom sälja sin hoj i god tid innan priserna sjönk, för nu vill ju ingen ha dem där längre. Så han är liksom, han har huvudet på skaft, den här John. Jag gissar att han är 35.
Ja, det är nära, 38.
Ja, och jag tror att han bor tillsammans med sin ganska snygga flickvän i närheten av antingen Örebro, Linköping, Gävle eller Halmstad. Men Falun skulle absolut också kunna vara ett alternativ här, känner jag.
Mm.
Det här med att tjejen bara är ganska snygg känner jag att jag kanske behöver utveckla lite grann. För precis som Yamaha då, så var hon jävligt het för några år sedan. Men de senaste åren, jag har faktiskt i precis samma takt som hojen har gått ifrån att kännas kul och spännande till förutsägbar och tråkig, så har Emma, som hon heter, också tappat lite av sin forna glans.
Mm.
Och det har inte att göra med att hon liksom har blivit ful eller slutat bry sig om hur hon ser ut. Det är bara så att John, och även jag då, inser att hon har stagnerat lite stilmässigt. Hennes bombajackor och klänningar med Chevron Prince känns inte lika spännande nu som de gjorde 2015. Och,
du ser ett hon, så jag förstår.
Ja, och att hon i somras fortfarande envisade som att försöka se ut som att hon var på väg till Coachella. Det fick liksom John att känna att nej, nu börjar det fan bli dags att ses om efter något nytt och spänstigare.
Aha.
För även om R8:an vid första anblicken skriker dåligt självförtroende, så är det så att John har så jävla bra självförtroende att han kan skita i det. För att det är en så otroligt bra körbil.
Menar du att han sålde kaféräsen som en markering mot Emma? Att nu får du shapea upp dig?
Nej, de har ju lite oberoende av varandra. Uh-huh. Jag tror att Emma eventuellt kommer gå samma öde till mötes som Yamaha.
Alltså människohandel?
Hon är på väg ut bara. Nej, men apropå den här R8:an då, han har så bra självförtroende att han kan skita i vad den här utstrålar.
Uh-huh.
Så när den ägs av John så blir den på något märkligt sätt bara en väldigt arrogant och självsäker fartmaskin. Och även om TT då, vi bara utstrålar överviktig oknullad IT-konsult från Ljungby, så har trendoraklet John fått för sig att den, precis som retrobubblan, inom kort kommer bli vacker. Och här går väl våra åsikter lite isär, för TT är och kommer förbli en svenne-racer åtminstone i 10 år till. Men vi kan inte klandra John för att han ibland gör fel satsningar i livet. För på det stora hela så hittar han oftast ganska rätt. Och jag vill avsluta genom att önska honom lycka till i livet. Och det tänkte jag göra genom att som den trend- och stilikon som jag är här från huvudstaden. Genom ett tips som han kan ta med sig i livet på vischan. Och det är att han måste göra skillnad på stil och trender. Trender, de dör på grund av tråkiga människors desperata och misslyckade försök att vara unika. Medan stil skapas av den här lilla gruppen som Audi-packet ständigt försöker jaga efter.
Aha.
Så att det där kan han ha som lite rättesnöre när han liksom tänker, hur ska jag tänka i framtiden?
Ja, jag förstår.
Så att jag vet inte, på något sätt känner jag att det är lite samma typ av person som vi beskriver här. Jag tänker mer att han hade ett ganska utvecklat designintresse dock.
Ja, men det talar inte emot
varandra. Nej,
att
nej.
Man har ett anknytningsproblem. För jag tror att lockas man av det här anonyma, så det finns det någonting som är lite dött i själen. Men jag tror att insteget var ju den här Quattron, som du säger, design.
Ja.
Som då gjorde att det spårade ur. För håller man på med ett projekt länge under 14 års tid, ja, då han bara bestämde sig att Audi är det jag ska köra på.
Ja.
Och en Audi 205T eller en 68-variant av Audi 80, det är ju inga stora pengar i dem. Så de var liksom lätta att köpa.
Mm.
Men, och även en TT är ju överkomlig.
Mm.
Men att han köper en R8, den det var ju där man förstår att han kanske också har ganska gott ställ.
Ja, precis. Det är precis, ja.
Det är mysko.
Nej, det enda som gör mig besviken, det är hur fan kunde han sälja ur Quattron.
Oh.
Det hade bara varit att sålt av alla de andra och bara sett till att få den där klar istället.
Oh.
Ja, vad gjorde du bort det?
Men det är för att han har ett mörker inom sig.
Ja, så är det. Oh. Becksvart. Du, jag hade tänkt att snacka om ett ämne som jag har glömt som jag skulle ta med. Men jag tror att jag skjuter på det ytterligare en vecka. Jag skulle ju återkomma med några filmbilar som borde byggas. Apropå det temat som du hade för några veckor sedan. Men jag tror vi tar det nästa vecka istället.
Ja. Jag tänkte faktiskt ta en annan grej. Och det är att Bilsport MC har ju försäkrat min Wagoneer.
Mm.
Och det var liksom inga frågor. De lever ju för hobbyn och de fattar att det finns galningar som tar en billig Jeep och sen plöjer ner ytterligare motsvarande tre likadana Jeepar i pengarsätt. och sen behöver fyrdubbla försäkringsvärdet. Det var inga frågor.
Nej, nej,
nej.
Det är inte första gången.
De fattar.
Ja, det gör de.
Vilket annat försäkringsbolag skulle ens begripa vad jag har gjort med den här Jeepen?
Ja, ja.
Man brukar säga att man ofta vill ha champagne for beer money. Mm. Det vill säga man vill ha mer än vad man betalar för. Mm. Här har jag ju köpt a beer for champagne money.
Ja, verkligen. Mm. Eller nästan beer for cocaine money.
Ja, ja. Men Bilsport MC, de fattar. Vi ska ju vara så tacksamma att vi ändå har ett försäkringsbolag i det här landet som, det är inget knussel.
Nej.
Jag menar, förut fanns det ju en kille i USA som byggde om Chrysler Sebring cabbar till Bentley Continental GT cabbar.
Mm.
Det var ju ännu värre att liksom ta en riktig skitbil och lägga flera hundratusen på den. Men även det skulle ju Bilsport MC ha fattat.
Ja, det tror jag.
För de förstår kärleken.
Mm.
Och det jag vill säga med det här, det är att man inte ska vara rationell om man är förankrad i den här hobbyn. Man måste uppfylla drömmar även om de inte är försvarbara. Det räcker med en inre tillfredsställelse för att allt ska vara motiverat. Och det är därför som jag nu vill att någon lyssnare ska ta sig an den här konceptbilen som jag ska prata om. För någon jävel måste ju ha en trött MPV minivan eller typ en Astro eller en Aerostar. Eller kanske ännu hellre en lite modernare Ford Tourneo. Och på det, baserat på det då, bygga en replika på 2007 års Ford Airstream koncept. Beskriv för mig vad du ser här.
Till att börja med är det lite svårt att säga hur stor den är.
Ja, men säg att den är som en Astro.
Ja, den är så pass stor. Ja, det... Ja, vad fan är det jag ser? Alltså, det är ju som någon form av minivan.
Mm.
Tiesto, DJ'en, skulle kunna åka runt den här. Den känns väldigt techno.
Ja.
Men den är asball.
Den är ju asball.
Ja. Den är alltså helt sådär putsad, rostfri, alltså som en Airstream då ser ut.
Uh-huh.
Framtid så påminner den ju mycket om liksom Fords pickisar vid den här tiden. Den är uh-huh. ganska aggressiv front. Den ser ju också ut som något som skulle kunna köra runt på månen i någon sån här 60-tals science fiction bil. Jag är inte alls bra på att beskriva den här, hör jag.
Nej.
Kan du ge det på ett försök istället?
Ja, men det här är ju ett koncept som visades alltså upp då 2007.
Mm.
Och den hade en plug-in hybrid hydrogen setup, alltså el-vätgas.
Ja, just det.
Och Ford Edge som kom samma år hade fått Airstream-konceptets front, men lite mer verklighetsanpassad eftersom den behövde en kylare då. Men den här konceptbilden byggdes då i glasfiber men lackade sin aluminiumfärg. Aha. Så att den såg ut som en silver bullet. Och så har den då en blodröd inredning som inspirerades från filmen 2001.
Mm, då var jag lite inne på sci-fi-filmen där ändå.
Och den är faktiskt helt otroligt snygg.
Mm.
Och alltså det närmaste man kan komma är väl en om Astron skulle tillverkas idag så skulle den vara en übermodern Astro. Nu är det ju en
snarare om Astron skulle tillverkas om 200 år.
Ja, den kanske är så modern. Ja. Och sen har den nu på högersidan en stor en jättedörr som är öppnas med en måsvingedörr på förarsidan så är det bara en förardörr.
Mm.
Och så går man in i liksom en liten röd rymdbordell.
Mm.
Där det är små kokonger man sitter i på något sätt. Jag tänker så här, om man kan bygga futuristiska konceptbilar så kan man ju faktiskt också bygga futuristiska vardagsbilar. Så varför gör man inte mer spejsade bilar nu när förbränningsmotorerna håller på att försvinna? En Tesla behöver ju ingen motorhuv. Varför inte spejsa till det ännu mer? Man kan väl tillverka både och. Jag vill se mer rymdskepp på våra vägar.
Mm.
Och om Ford 2007 kunde ta fram ett spejsigt rymdskepp så kan ju garanterat en händig amatörbilbyggare i Finspång trolla fram en ännu bättre version. Så är det ju.
Ja, så är det absolut.
Och nu är ju vintern snart här. Mm. Liksom, så in i garagen, googla på konceptbilar och bygg något riktigt sjukt. Bravo. Som ska rulla ut på vägarna i vår. Mm. Bilsport och MC kommer fatta och de kommer ge er en ruskigt fördelaktig försäkring.
Ja, det kan vi vara helt säkra på. Ja, den där var för den. Gick det på vätgas, sa du?
Ja, och el.
Ja, just det.
Det var veckans bil. Ford Airstream Concept.
Mm.
Och sen ska ni inte heller glömma att tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare, så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car.
Ja, det gör ni.
Där de den sista varje månad lottar ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se. Och vill ni köpa en USA-bil, ny som gammal, så ska ni kontakta Stefan Andryd på Andryd Cars, telefonnummer 08 30 20 40, och hälsa från oss. Och sen så ska ni gå in på Gasoline Magazines Facebook och kolla inläggen och hålla er ajour med vad som händer. Det är ju på något sätt att ha örat mot tågrälsen.
Mm.
Är det kanske en dålig jämförelse?
Nej, helt okej tycker jag.
Nu skiter vi det här. Nu knyter vi ihop säcken.
Det gör vi.
Och tackar för den här veckan, och så hörs vi om 7 dagar igen.
Trevlig helg på er.
Hej!
Hej!